och världens första rockstjärna.
Microsoft, our next guest is responsible for pioneering the personal computer industry, the very wealthy Bill Gates. Bill!
Under 90-talet blev han världens rikaste människa. Men han är också omtalad för sin aggressiva ledarstil.
You guys never understood. You never understood the first thing about this.
Men Bill Gates har efter IT-karriären byggt en ny persona som världsförbättrare.
Bill Gates will have statues of himself around the world in 100 years.
Idag leder han en välgörenhetsorganisation med flera miljarder dollar i budget.
I think that Bill Gates has good intentions in the sense that he himself really believes that he's helping the world.
And so this giving pledge now has 122 billionaires who've committed to give the majority of their money away.
Nu ökar han takten. Hela kassan ska tömmas. Men hans välgörenhetsorganisation ska också läggas ner.
As of today's announcement, the plan is to give away virtually all of my wealth, Bill writes, over the next 20 years.
Du hittar P3 ID i Sveriges Radio Play. Klockan 1.
Ukrainas huvudstad Kiev har attackerats av ryska drönare och luftförsvaret håller på att skjuta ner dem, det rapporterar Reuters och hänvisar till militärledningen i staden. Vittnen säger också till nyhetsbyrån att det hörts flera explosioner i Kiev, men det finns ännu inga uppgifter om skador. En svensk röd ministuga med vita knutar har varit på väg till månen i flera månader men verkar nu ha kraschlandat. Det här säger konstnären bakom projektet Mikael Genberg efter att man tappat kontakt med rymdfarkosten. Men Genberg tycker inte att det varit ett misslyckande.
Vi fick ju ett hus till månen i någon form.
Rymdbolaget iSpace förra månlandning slutade i krasch, så många hoppades på revansch under kvällens stora landningsvaka i Tokyo när rymdfarkosten Resilience skulle landa efter drygt 4 månader i rymden. Målet var bland annat att hämta mångrus till NASA, men också då att lämna Genbergs konstverk på månen. Men det hela slutade med ett antiklimax när man förlorade kontakten med farkosten. Mikael Genberg har tidigare skapat en röd stuga med vita knutar uppe i ett träd och en på sjön Mälaren, stora nog att sova i. Och för cirka 25 år sedan kläckte han idén att han ville skicka en stuga till månen.
Reporter Ida Svansbo. USA har infört sanktioner mot 4 domare i den internationella brottmålsdomstolen ICC efter att tidigare ha riktat sanktioner mot domstolens chefsåklagare. Bakgrunden uppges bland annat vara att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Netanyahu. ICC beskriver de amerikanska sanktionerna som ett sätt att försöka underminera en oberoende institution. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Trump lovade skapa fred i Ukraina och det snabbt.
And it will take me no longer than one day.
Men så blev det inte. Konflikt om människorna i skuggan av de strandade fredsförhandlingarna. När du vill i appen SR Play.
Utifrån och med i eftermiddag. Och här är senaste utgåvan av USA-podden. Programledare Sara Stenholm.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 591. Det är onsdag den 4 juni. Klockan är snart 3 här hemma. Gina Lindberg, du är i Washington. Hej.
Hallå, hej från Washington.
Vädret?
Ja, vädret. Okej. Okay. Vädret är så... Alltså, nu är det högsommar. Nu är det typ 30 grader, fuktigt och det är budgetkaos i senaten. Så att allt är som det ska vara i juni okay. I Washington.
Kul! Roger Wilson, jag hörde dig där borta förut, precis före jag körde igång signaturen. Du lät som att du hade nästäppa.
Ja, lite grann. Jag har lyckats få covid igen. Och här är det kanske en kulturskillnad mellan Sverige och USA. För när jag säger det till mina svenska vänner så säger de, men det är ingen som har covid längre och absolut inte testar sig. Och det vet jag inte om folk gör här heller. Jag gjorde det för säkerhets skull och det blev fina rosa ränder på de här testlapparna 2 dagar i rad. Mm. Men det var ju som en... Den här gången var det mer som en vanlig förkylning. Förra gången jag hade det så fick jag ju lunginflammation också som en extra bonus. Mm. Så jag vet inte faktiskt vad det är för väder utomhus.
Nej,
det
covid är ditt väder, Roger.
Ja, mm. det är molnet som hänger över mig här inne.
Du ska vara rädd om det i alla fall. Hörrni, det är mycket jag undrar. Vad var det egentligen som hände i Vita huset i fredagskväll? Varför hade Elon Musk en blåtira? Går guldnyckeln verkligen att öppna Vita husets dörr med? Och hur mycket har Elon Musk egentligen knarkat? Allt det där ska vi prata om, men vi ska börja med konfrontationerna mellan demokrater och migrationspolisen ICE. De senaste veckorna har det varit 2 uppmärksammade händelser. Den ena när en demokratisk kongressledamot besökte ett förvar för migranter. Den andra när migrationspolisen grep en medarbetare till en annan demokratisk kongressledamot. Gina, om vi börjar med den här händelsen i New Jersey vid migrantförvaret. Vad var det som hände där?
Ja, det här hände vid en ny anläggning i New Jersey, ett stort migrantförvar som Trump-administrationen har startat där. Och det var en grupp demokratiska politiker som kom dit. Det var borgmästaren i Newark och det var 3 demokratiska kongressledamöter. Så att de här 4 åkte tillsammans dit för att besöka anläggningen. Och det var ju också ett tillfälle för dem att markera mot Trumps migrationspolitik. De tänkte hålla en presskonferens där utanför. Och väl på plats så var det fullt med folk. Det pågick demonstrationer där i protest mot Trumps migrationspolitik. Så det var fullt med demonstranter, det var fullt med poliser. Och den demokratiska borgmästaren Russ Baraka, han var inne på området i en timme ungefär. Och sen blev det någon sorts konfrontation där poliser från säkerhetsdepartementet kom och hävdade att han hade inte rätt att vara där inne. Så att de grep honom utanför, de anklagade honom för olaga intrång, de satte handfängsel på honom och förde bort honom.
Mm. Roger, det var som sagt borgmästaren då, Baraka, i Newark som greps. Men det är nu den här demokratiska kongressledamoten som heter LaMonica McIver. Det är hon som nu kommer åtalas.
Ja, på det sättet blir hon då historisk. Hon är den första kongressledamoten som blir åtalad i samband med Trump-deporteringarna. En del kopplar ihop det här också med åtalet mot en domare i Milwaukee som ju är anklagad för att ha hjälpt migranter att undvika ICE-agenter i domstolen. Varför man liknar de här med varandra? Ja, men det är en sorts hårdför attityd helt enkelt från Trump-administrationens sida när det gäller deportationer och där man då går ganska hårt åt när det gäller åtal, i alla fall när det gäller LaMonica McIver. Man kan ju nästan se det där som en form av, vad ska man säga, 6 januari backlash eller någonting. Och då blir det förstås med tanke på vem som har blivit benådade och vad de har gjort i samband med kongressstormningen den 6 januari, så blir det ju nästan lite absurt att se bilderna på det brott som McIver ska ha begått när hon i tumultet utanför den här anläggningen ska ha slagit mot en tjänsteman eller polis och tryckt på olika sätt. Lite oklart tycker jag när man tittar på videon. Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det hon har gjort där.
Mm. Gina, som sagt, det finns ju dels filmer från mobilkameror om det här och sen har ju polisens kroppskamerabilder släppts också. Man ser ju den här kongressledamoten LaMonica McIver väldigt tydligt eftersom hon har en klarröd tröja på sig. Vad visar de här?
Ja, det är som Roger säger, det är ganska rörigt på de här bilderna, men den visar hur borgmästaren Russ Baraka, han blir omringad av poliser, han får handfängsel på sig och grips och förs iväg. Och det är stökigt och ganska kaotiskt runt omkring. Det är poliser, det är demonstranter, det är de här andra politikerna och det är en hel massa journalister. Och många som filmar samtidigt och sådär. Så att det är trångt och rörigt och väldigt upprört. Och det, jag tycker det är rätt svårt att avgöra vem som knuffar vem egentligen. Det finns ju då flera olika, alltså filmer från olika vinklar. Så att det är dels från polisens kroppskameror, men det är också massor av ögonvittnen och journalister runt omkring som har filmat också. Men då, som du säger, LaMonica McIver är lätt att se hela tiden med sin klarröda, om det är kavaj eller tröja som hon har på sig, som gör att hon syns väldigt tydligt. Och republikanerna, alltså departementet för inrikes säkerhet, anklagar ju henne för att ha knuffat poliserna, men det är svårt att se vem som knuffar vem där.
Mm. Och det här utspelade sig alltså vid ett förvar för migranter i Newark. Om vi går igenom den andra händelsen då, Roger, den utspelade sig inne på demokraten Jerry Nadlers kontor i New York. Vad hände där?
Ja, men det hade också varit protester i samband med den migrationsdomstol som finns i samma byggnad som det där kontoret. Och då hade en del av dem som protesterade fått gå in på Nadlers kontor, och då ville ICE följa efter och kolla vad det var för personer som de hade där inne. Och när en av medarbetarna på kontoret på något vis stod vägen eller hindrade dem, så satte man på den här personen handfängsel. Och det här då tolkades från Nadlers sida som ytterligare ett steg framåt här i sättet som man från Trump-administrationens sida eller från ICE sida är extremt tuffa när det handlar om inte bara deportationer utan även sammanhangen kring dem.
Mm. Jerry Nadler och demokrater kräver nu att den här händelsen utreds. Och så här kommenterade Jerry Nadler själv det som inträffade i helgen i tv-kanalen CBS.
One of my staff members said, you can't come in here, you need a warrant. They said, no, we don't need a warrant, which is incorrect. And they barged in. And in barging in, one of the officers, a very big, heavyset fellow, pushed my aide, a very petite young woman. And they then said that she pushed back and they shackled her.
Ja, också här knuffades det och sen så sattes då hans medarbetare i handfängsel, berättar han. Gina, vad är det Jerry Nadler, demokraten, vill ska göras nu då?
Han vill ha en utredning i kongressen av det som har hänt, därför att polisen i det här fallet alltså har gått in i en politikers kontor, och det hävdar Nadler då att det skulle kräva särskilt tillstånd för det. De kan inte bara storma in på det här sättet hos en kongresspolitiker, det behövs i så fall beslut från domare, alltså en formell husrannsakan i så fall. Så att Jerry Nadler säger att den här taktiken är helt oacceptabel, det här är aggressivt och hårdhänt beteende, hävdar han. Och han sa också att de använder skrämseltaktik både mot papperslösa migranter och mot amerikanska medborgare, och i det här fallet då mot en medhjälpare till en politiker. Så att han kräver en formell utredning i kongressen. Och dessutom har demokraterna agerat lokalt i delstaten New York. Där har de lagt fram lagförslag om att begränsa mandatet för ICE, alltså för migrationspolisen, för att skydda migranter, men också för att skydda de som hjälper odokumenterade migranter, alltså migrationsadvokater och andra som är på plats och hjälper till. Så att på flera sätt försöker demokraterna nu agera mot den här taktiken.
Mm. Och även den här demokratiska borgmästaren i Newark som greps har ju också agerat. Och Jerry Nadler vill alltså ha en utredning, och den här kongressledamoten McIver riskerar ju att fällas för våld mot poliser. Roger, demokraterna verkar vilja göra politik utav det här.
Ja, samtidigt som de väl också menar att deportationspolitiken i högsta grad är symbolpolitik. Men och det här skulle kunna få konsekvenser för McIver till exempel. Hon riskerar ju att bli utesluten ur kongressen om hon skulle bli dömd till exempel. Och det, jag tror att det också kommer att göras en separat utredning eller utfrågning i alla fall i kongressen kring vad som egentligen hände. Men det här är ju också förstås symbolfall för vad som skulle kunna hända runt om i USA i andra sammanhang. Vi har ju sett flera exempel på att ICE har gjort tillslag ute i samhället eller i samband med att folk har infunnit sig vid migrationsdomstolar. Och då har det ofta blivit protester när man gjort den här formen av tillslag. Så det här är väl också en form av symbolpolitik, att man inte tänker acceptera eller tolerera att folk går för långt när man protesterar mot att ICE gör gripanden eller liknande. Vi har ju sett mängder med filmer faktiskt på olika tillslag och på olika upprörda demonstranter som reagerar när vänner och kollegor blir tagna av migrationspolisen.
Gina, som Roger sa, det gäller ju inte bara de här två fallen. Alltså, vad är det demokraterna på ett nationellt plan vänder sig mot med Trumps politik här?
De vänder sig både mot politiken och mot taktiken. Alltså, när det gäller politiken, Trump tar ju bort skyddsstatusen till exempel för hundratusentals migranter från Venezuela och från Haiti som har haft skydd i USA men som han nu vill utvisa. Och det där är ju demokraterna emot. Han har stoppat flyktingar från att komma till USA och han har minskat möjligheten att söka asyl. Så att allt det där är ju demokraterna väldigt kritiska till. Men sen vänder de sig också mot det här med taktiken. Alltså att migrationspolisen nu har fått ett annat mandat. Trump har ju ändrat uppdraget för ICE. Så att nu kan de gå in på ställen som tidigare har varit fredade zoner. Så att skolor, sjukhus, kyrkor och även domstolar. Så att där har det ju varit flera exempel senaste veckorna där migranter, det var ett fall i New York i förra veckan där en 20-årig kille från Venezuela var kallad till domstolen för en hearing om sitt case. Han fick inte rätt till skydd och sen när han gick ut genom dörren tillsammans med sin mamma så greps han av migrationspolisen. Och det där är en ny taktik som migrationspolisen ICE inte har använt tidigare. Och även det här att polisen griper då människor som skyddar migranter, det här fallet som Roger sa med domaren i Milwaukee till exempel. Så att det är både politiken och det här utökade mandatet som demokraterna vänder sig mot.
Mm. Och många har ju kommenterat de här händelserna, så också president Donald Trump. Och så här sa han om åtalet mot kongressledamoten demokraten LaMonica McIver.
The days of woke are over. That woman, I have no idea who she is. That woman was out of control. She was shoving federal agents. She was out of control. The days of that crap are over in this country. We're going to have law and order.
Dagarna av sånt här strunt är över. Nu ska vi ha lag och ordning och jag har ingen aning om vem den där galna kvinnan är. Ungefär så sa Donald Trump. Gina, det är inte bara demokraterna som vill göra politik av de här händelserna.
Nej, verkligen. Det här är ju stoff för både republikanerna och demokraterna från varsitt håll. Och det är ju en av de viktigaste frågorna för republikanska väljare, den viktigaste efter ekonomin, så är det frågan om invandringspolitiken. Och där är det klart att ett sånt här tillfälle där det finns bilder med poliser som griper demokratiska politiker, där republikanerna har en bild av vad som hänt och demokraterna har en helt annan bild av vad som hänt. Det där är ju stoff som verkligen blir politik och används i kampanjer nu på olika håll från båda partier.
Mm. Men Roger, är det här, jag menar, i takt med att filmer kommer ut på människor som grips, är det här fortfarande populär politik bland Trump-väljarna?
Ja, tittar man liksom på de senaste opinionsundersökningarna och på Real Clear Politics liksom sammanvägda index, ja, då är 49,7% av väljarna för Trumps migrationspolitik, 46,8% tycker illa om den. Det är det här polariserade läget som vi sett tidigare. Men i och med att det nästan är hälften av väljarna som är för den, så kan man ju säga att det finns ett starkt stöd hos många republikaner för det här. Och sen tänker jag också på att många av de här alltså diskussionen kring de här våldsamheterna och det som då Donald Trump kallar för woke. Alltså allt det här sker ju någonstans i historien efter Black Lives Matter-demonstrationer, efter 6 januari stormningen. De här händelserna påverkar i stor utsträckning hur man tolkar det som sker eller hur man reagerar mot det som sker. Och det liksom bildar ett slags fond eller resonansrum kring alla de här händelserna och hur man väljer att ställa sig till dem helt enkelt. Det finns ekon av bägge händelserna i de saker som händer i USA idag.
Mm. Gina, är det därför som det här migrations- och deportationsfrågan är bra för båda sidor att bygga politik kring, för att det just finns den här bakgrunden som Roger nämner?
Ja, verkligen. Och att det är en stor och viktig fråga för väljarna, där Trump verkligen har gjort det till en kärnfråga i sitt politiska program. Han har ju gått till val på det här med tuffare tag, och det är många republikanska väljare nöjda med. Men det han gör också, det är ju att tänja på lagar och regler på ett sätt som ingen president har gjort tidigare. Bland annat det här med snabba utvisningar, alltså utan att personer få möjlighet att få sin sak prövad i domstol. När han skickar ut hundratals personer som han har gjort till det här fängelset i El Salvador utan att tala om vilka de personerna är eller vad de individuellt är anklagade för. Det är ju något som inte bara demokraterna är upprörda över, utan det är ju något som också har fått bakslag i federal domstol. Mm. Så att det är liksom en strid både om migrationspolitiken och också om presidentmakten ytterst. För det är frågor som handlar om invandring, det handlar om polisens mandat, om myndigheternas mandat, om rättssäkerhet och också om det här med maktbalansen mellan presidenten och domstolarna. Kommer presidenten i slutändan bry sig om att federala domare säger att det här är att gå för långt rent juridiskt? Så att det finns ju väldigt många olika aspekter i den här frågan som är laddade och viktiga.
Roger?
Hotet om ICE och att eventuellt bli utredd kring migranter som finns på företag eller liknande, det finns ju också i bakgrunden hela tiden. Jag tänker delvis på den här familjen jag berättade om, där en är transperson som funderar på att lämna landet eftersom det kan bli konstigt, till exempel när man då ska identifiera sig på flygplatser. Där fanns en rädsla för att hamna i förvar på något vis. Men också när jag försökt, ett fall där jag försökt få kontakt med någon som vi skulle prata om konsekvenserna av de här tullarna. Men då vill man inte gå ut och prata om det eftersom det skulle kunna betyda att man kanske blir granskad av ICE och har verkligen alla som arbetar där alla tillstånd på plats och liknande. Så, och det kan ju vara mer eller mindre medvetet från Trump-administrationen, men det bildar en kontext där folk också blir rädda, oroliga och håller en låg profil.
Mm. Om vi bara återvänder till fallet med LaMonica McIver, den demokratiska kongressledamoten som nu ska åtalas. Alltså, amerikansk media verkar spekulera i att det här åtalet mot henne blir hennes stora genombrott på den nationella arenan. Gina, många namnkunniga verkar ju också vara ute och stödkampanja för McIver nu.
Verkligen. Och jag hade inte lagt märke till LaMonica McIver tidigare, men hon har gått från ganska anonym kongressledamot till super anti-Trump-kändis inom Demokraterna på kort tid. Och hon har ju fått stöd från en hel rad kända namn inom Demokraterna som hyllar henne, tycker att hon är modig och stöttar hennes sak och den här rättsprocessen som pågår nu. Så att Alexandria Ocasio-Cortez är en av dem som har gått ut och stöttat henne. Och det är även flera sådana här stora demokratiska grupper och organisationer som har gått ut aktivt och stöttat henne och också dragit in pengar till Demokraternas kampanjkassa genom att nämna hennes namn. Så att det ses ju som det här är ett viktigt case och en viktig symbolfråga också för Demokraterna. Så hon har blivit en sorts symbol för Trump-motståndet och fått det här nationella genomslaget som en sorts hjälte inom anti-Trump-rörelsen. Och hon har också fått mycket hat och hot. Enligt hennes stab så har det vält in upprörda och arga samtal och meddelanden och också hot mot henne. Så att hon har ju på många sätt fått ett genomslag som märks både med stöd och med motstånd.
Mm. Då tänkte jag att vi skulle uppdatera oss lite grann kring hur det går för Trumps budget, alltså The Big Beautiful Bill som han kallar den. Den har ju röstats igenom i representanthuset och senaten är kvar och där krånglar det lite grann. I helgen så hamnade fokus på frågan om Medicaid, alltså det system som finansierar sjukvård för låginkomsttagare. Roger, vad hände egentligen på det här mötet med väljare som republikanska senatorn Joni Ernst höll hemma i Iowa?
Jag ska bara lägga till att lagförslaget i representanthuset hette också The One Big Beautiful Bill. Så att, det är inte bara Trump som kallade det, den heter det officiellt också.
Det är det
också.
Korrekta namnet.
Ja, precis. Nej, men vi har ju sett klipp från flera sådana här town hall-möten runt om i landet där folkvalda har mött arga väljare som är upprörda över nedskärningar i samband med DOGE, uppsägningar inom statlig verksamhet och då eventuella nedskärningar i sjukförsäkringen. Även demokrater har fått en del som är arga över och med sig opposition, men framförallt så är det ju republikanerna som fått det hett om öronen på de här mötena. Kanske inte alltid från bara republikanska väljare ska man väl också lägga till. Det här har blivit en arena för missnöjesyttringar och klipp från dem har också spritts i medierna och sociala medier. Och Joni Ernst, hon verkade tröttna helt enkelt under sitt möte när någon sa att folk skulle dö på grund av nedskärningarna inom Medicaid. Ja, då kom hon med ett ganska drastiskt svar, typ. Ja, det ska vi väl alla göra.
Ja, det gjorde hon. Och jag tänkte att vi kan väl lyssna. Det finns en ljudupptagning för det här när då Joni Ernst som sagt säger att ja, vi ska väl alla dö.
So, people are not... Well, we all are going to die. So, for heaven's sakes... For heaven's sakes, folks. Okay, no, but...
Ja, det här lite lakoniska svaret, Gina, det kanske inte landade så bra här.
Nej, det blev, ja, men som man hörde här, det blev starka reaktioner i rummet. Det var många som tyckte att hon var cynisk och okänslig och det här var väl inte världens fingertoppsargument alltså. Vi ska alla dö. Och det var många som sa efteråt också att det är lätt för henne att sitta där och raljera som har en hög senatorslön och har sitt på det torra. Men de som inte har det är ju oroliga på riktigt. Och i botten här finns ju en oro för att republikanerna nu ska skära rejält i Medicaid. Alltså att låginkomsttagare, de fattigaste amerikanerna ska drabbas. Och det här är ju något som vissa även inom republikanerna verkligen har varnat för. Att här riskerar man att gå över en röd linje. Att om man börjar skära i Medicaid, om försäkringar tas bort eller försämras jättemycket för de fattigaste amerikanerna, då riskerar det att bli en backlash, även från republikanska väljare. Så att det här har ju verkligen... Hennes uttalande i kombination med det som pågår just nu, det har gjort att demokraterna högg ju på det här uttalandet direkt förstås och kallar det för totalt respektlöst.
Mm. Och efter kritiken så gick Joni Ernst ut med vad som... Ja, på något sätt paketerades som en ursäkt, men sen visade sig inte vara det. Så här lät det.
I made an incorrect assumption that everyone in the auditorium understood that yes, we are all going to perish from this earth. So I apologize. And I'm really, really glad that I did not have to bring up the subject of the tooth fairy as well.
Ja, Roger, alltså vad är detta? Hon ber om ursäkt och sen så säger hon jag är jätteglad att jag inte behövde ta upp den här frågan om tandfen också.
Mm, det var väl någon form av spektakulärt dålig krishantering på ett sätt. Alltså hon ber inte om ursäkt utan menar ju snarare att folk är naiva och lite löjliga som blev upprörda över det där. Kanske skulle hon till och med... Det var ju tur att hon inte tog upp liksom berätta sanningen om tandfen också i samma sammanhang. Reaktionerna har ju bland annat varit att Ernst helt enkelt försöker vara lite maggatuff här och hänga på. Men folk säger att Trump lyckas komma undan med sådana här saker. Han lyckas vara rolig. Joni Ernst kvalar inte in på komedipolitikerlistan med det här klippet i alla fall.
Nej, Gina, alltså, finns det de då inom magarörelsen som tycker att men det här var en bra retorik?
Jag har inte sett någon som tycker att hon lyckades med sina one-liners faktiskt. Sen kan de säkert tycka att budskapet, det här tuffa budskapet, kan vara motiverat på många sätt. Men sättet hon sa det på och hur hon sen följde upp det med det här märkliga tandfe-uttalandet, nej, det har inte fått så mycket beröm, inte ens från republikaner.
Nej, Roger, alltså Joni Ernst fick ju direkt efter det här debaclet då en motståndarkandidat i senatsvalet nästa år.
Ja, det var en demokrat, J.D. Scholten, som bestämde sig för att hoppa in i senatorsracet efter det här. Men det var väl kanske mer ett sätt för honom också att få lite uppmärksamhet i samband med snurret kring Ernst. Det är flera andra demokrater som kommer att ställa upp i det där primärvalet tydligen. Men det kan bli svårt för dem. Iowa har inte valt en demokrat i senaten sedan 2008. Mm. Så tittar man bara rent statistiskt på det så verkar Ernst sitta hyfsat säker. Men vi får väl se om det här får konsekvenser även längre fram i hennes valkampanj.
Mm. Du pratade lite om det här nyss i ditt svar, Gina, men det är ju många låginkomsttagare som numera är MAGA-entusiaster och som röstar på Trump. Så hur känslig är den här frågan om Medicaid då?
Det här är en jättekänslig fråga och väldigt omstritt. Och om det här går igenom nu i senaten så blir det de största nedskärningarna för Medicaid någonsin, alltså sen programmet infördes. Och de nedskärningarna ska då i sin tur finansiera vissa skattesänkningar som Trump vill genomföra. Och Medicaid kommer ju drabba stora grupper inklusive många Trump-väljare. Jag såg oberoende beräkningar på att man räknar med att runt 20-25 miljoner republikaner runt om i USA är beroende av Medicaid. Så att 20-25 miljoner republikaner som kan påverkas av detta, det är ju ett högt politiskt spel. Och republikanerna som de inom republikanerna som stödjer det här förslaget, de säger att vi ska bara ändra Medicaid på marginalen. Det här är bara för att komma åt slöseri och fusk, fraud and waste. Men det är flera experter på sjukförsäkringssystem, bedömare som säger att det här är så pass stora nedskärningar så att det kommer få effekter på själva försäkringsprogrammet, alltså på kärnan, så att det kommer påverka många amerikaner och deras försäkringar. Så att det är känsligt, och det är särskilt känsligt i delstater med många fattiga som West Virginia, Missouri till exempel. Och där har de republikanska senatorerna gått ut och sagt att de är oroliga för effekterna. Inte minst på landsbygden. Så där är det många som lutar sig mot Medicaid. Och Josh Hawley till exempel, som är senator från Missouri, han sa att det här vore, om vi skär i Medicaid, då är det politiskt självmord. Det här skulle verkligen vara krossa vårt parti, och skrev någon debattartikel i New York Times om det här. Så att det här är omstritt och det är känsligt, och hur stora effekterna kommer bli på de här Medicaid-nedskärningarna, där varierar ju analyserna. Där säger republikanerna en sak och andra bedömare säger att effekterna kommer bli större, men känsligt är det hur som helst. Mm.
Roger, hur går det då med budgeten?
Ska bara lägga till också, kanske också viktigt när de här begränsningarna eller förändringarna kommer att kännas för de som får Medicaid. Det där finns ju också en del att man försöker skjuta upp en del av de där effekterna, så de som man i alla fall ska klara sig igenom mellanårsvalet och kanske till och med ännu längre fram i systemet, och då skulle man ju också kunna finansiera om det på något vis, kan man tänka sig, om det skulle bli väsen om det där. Men väldigt oklart exakt hur det kommer att slå, tycker jag, med Medicaid. Budgeten, ja, man jobbar på de olika utskotten. Tanken är att respektive förslag från utskotten ska presenteras under den här och nästa vecka. Och tanken är att man börjar med de minst kontroversiella områdena och sen jobbar man sig in i hetluften, kan man säga. Men vi har ju den här dubbla positionen då, eller dubbelheten, att demokrater en del hävdar ju att den här budgeten kommer på sikt i alla fall att medföra nedskärningar inom sjukförsäkringen för många amerikaner. De som fortfarande är emot och tydligast är emot det här budgetförslaget är ju de som vill ha mer nedskärningar och en mer balanserad budget, eftersom budgetunderskottet bara kommer att fortsätta att växa de närmaste 10 åren med den här Trump-budgeten. Mycket då förstås eftersom man fortsätter med de skattesänkningar som Trump tidigare genomfört. Rand Paul, libertarianen från Kentucky som sitter i senaten, han är väl den tydligaste motståndaren. Han har redan väl sagt att han inte kan gå med på det här. Han är framförallt emot att man lyfter det här skuldtaket med massor med pengar för att slippa ta i den frågan förrän efter mellanårsvalen. Men har också åkt på stryk från Donald Trump som bland annat skrivit på Truth Social att Rand Paul älskar att rösta nej till allting och att han Pauls idé alltså då är actually crazy losers, förlorare inom parentes, och att folk i Kentucky faktiskt inte står ut med honom. Vi får väl se om det är fler här som kommer att ansluta sig till Paul i senaten eller vilka korrigeringar man kommer att göra också i de här olika utskotten innan man i senaten är nöjda med det här budgetförslaget.
Mm. Så kommer den ha röstats igenom då innan ni går på semester?
Ja, Trump vill det i alla fall. Han har ju satt en deadline till 4 juli, alltså nationaldagen. Så att om den inte går igenom, då blir det ju också automatiska skattehöjningar. För då löper de där skattesänkningarna ut i så fall. Så att det vore ju en effekt som republikanerna verkligen inte vill ha. Så att republikanerna jobbar på just nu i senaten och försöker då göra detta helt utan demokratiska röster, för alla demokrater kommer rösta nej. Och som sagt, Rand Paul, republikan, har redan sagt att han kommer rösta nej. Så att då har de bara råd att förlora 2 röster till. Så att det förhandlingar pågår för fullt.
Mm. Roger?
Och sen kommer det också parallellt med det här ett nytt förslag i representanthuset där man vill kräva tillbaka pengar som kongressen redan beslutats om. Alltså det är 9,4 miljarder dollar, ett paket som man kommer att lägga fram. Det handlar bland annat om stöd till utlandet, bistånd, men också pengar som skulle ha gått till public service-företagen, PBS och NPR, radio respektive tv. Eller om du sa det i fel ordning, tvärtom. I alla fall, det här är också en plan från Trumps sidan att man helt enkelt tittar på kostnader som redan är beviljade, vill dra tillbaka dem. Och det kommer också in här nu i den politiska debatten, tror jag, under
och de två veckan. Kanske är lite lättare att få igenom nedskärningarna i bistånd och till public service.
Ja, men jag tror man lägger fram det som ett paket i alla fall. Men det här recessionspaketet, eller om man ska kalla det på svengelska, det tror jag nog kan gå rakt igenom med den republikanska majoriteten i representanthuset. Men man vet aldrig, det kan vara folk också som reagerar på till exempel konsekvenserna av minskat amerikanskt bistånd. Det har ju dykt upp med faktauppgifter på vad det faktiskt kan innebära i längden.
Mm. I fredags när både Ginna och jag var borta så pratade ni i podden om att Elon Musk nu slutar hos Trump. Men sen så blev det presskonferens.
And Elon's really not leaving. He's going to be back and forth, I think. I have a feeling. It's his baby and I think he's going to be doing a lot of things. But Elon's service to America has been without comparison in modern history. He's already running one of the most innovative car companies in the world. You look at his factories and compare them with some of the old factories we have, and it's a big difference. And the most successful space company, and I guess in history, you would have to say, the largest free speech platform on the internet, etc.
Elon Musk är jättebra. Eller vill du utveckla vad Trump sa, Roger?
Ja, men alltså, det är någonting med avtackningar som jag tycker är... Jag blir alltid nervös när jag går på avtackningar. Ska det bli bra nog? Ska det bli fint nog? Ska den här personen som blir avtackad få det tack hen förtjänar? Eller ska det dra iväg någon annanstans? Ska de som håller talet till den avtackade prata om sig själv? Eller om den som blir avtackad? Och det blev ju, kan du tänka dig att jag blev lite nervös när den här presskonferensen börjar med att någon sätter fram en laptop framför Donald Trump och så visar han ett inslag från CNBC som handlar om hur mycket handelsunderskottet har minskat. det var så det började, hela den här avtackningen. Och trenden väl att det handlade ganska lite om Elon Musk och väldigt mycket om Donald Trump fortsatte väl under den här presskonferensen, också för att man svarade på massa frågor från pressen. Och som pressen var inte så himla superintresserad av Elon Musk egentligen kanske. Och det var väl också Peter Doocy från Fox News fick också fritt fram. Han fick ta alla frågorna, tror jag, på sin lista i den här presspoolen. Han fick en väldigt dominerande plats under den här direktsändningen. Mm. Men till sist fick det ändå handla lite grann om Elon Musk och vad han hade gjort innan det då var dags för honom att säga tack och hej. För den här gången i alla fall, i Vita huset.
Mm. Det här var ju aviserat sedan en tid tillbaka att Elon Musk skulle sluta. Och sen publicerade New York Times en lång genomgång av påstått drogmissbruk hos Elon Musk. Vad var det för något?
Lång och detaljerad, och enligt New York Times så har Elon Musk tagit mycket mer droger än vad som tidigare har varit känt. Han har ju varit öppen med, han har berättat att han har tagit ketamin i små doser tidigare mot negativa tankar, som han har sagt. Men enligt New York Times rapportering så var det stora doser av ketamin, som ju är ett narkosmedel, och även av andra droger. Det var dagligt bruk, och de har massa uppgifter om att han reste runt med en medicinbox full med piller som han tog dagligen, bland annat amfetaminpreparat. Så att det är en lång ingående artikel i New York Times där man hänvisar till uppgifter från medarbetare. Reportrarna säger också att de har sett bilder på pillerboxen bland annat. Elon Musk förnekar ju de här uppgifterna. Han skrev i ett inlägg på X att han inte tar droger och att New York Times ljuger. Men New York Times har gått ut efter detta och sagt att de står bakom sin publicering, och de anser att de har pålitliga källor och anledning att rapportera detta.
Mm. Roger, man har ju sällan läst en så detaljerad artikel om någons drogmissbruk. Alltså, hur mycket uppmärksamhet har det här fått i USA?
Det har fått en del, men det är också lite gamla nyheter. Wall Street Journal gjorde någon form av stor artikel förra året som handlade om till exempel Silicon Valley och droger och mikrodosering och liknande. Så att där har ju Elon Musk nämnt som en av personerna, i alla fall i utkanten. Alltså det finns en kultur inom vissa delar av Silicon Valley där man experimenterar med mikrodosering och olika psykedeliska behandlingar för att öka kreativiteten och hjärnverksamheten. Och man kan väl tänka sig, eller det finns ju uppgifter om att det där har Elon Musk och även Peter Thiel, som vi pratat om ibland, varit en del av. Folk har berättat att Musk har festat på Burning Man med dem. Och på, kan ju bara nämna i det här sammanhanget också lite, en liten omväg då. Men på South by Southwest, den stora techmässan bland annat, så fanns det ett helt spår bara kring psykedelia och olika former av terapier. Här i San Francisco gick jag förbi en svampkyrka häromdagen. Så att det där är inte så... Det finns som en del. Det bubblar runt lite sånt här i verkligheten, i alla fall i en del av delstaterna i USA.
Mm. En annan sak som hände den där sista dagen i Vita huset, det var ju att Musk kom med en blåtira. Hur förklarade han den, Gina?
Ja, det var ju ett av hans många barn. Han har ju minst 14 barn, och det var hans mest kända son, lille X, som hade orsakat den här blåtyran enligt Elon Musk. Och förklaringen var ju rätt intressant när Elon Musk berättade att han lekte med sin son, och så hade han sagt, uppmanat sonen, kom igen, slå mig i ansiktet. Och då gjorde lille X just det, och så fick pappa då en blåtyra. Och det där har ju lett till ganska många förundrade kommentarer. Vem uppmanar sitt barn att slå en hårt i ansiktet? Lite udda. Och det har också lett till väldigt många krönikor och politiska kommentarer som anspelar på den här blåtiran. Elon Musk sa i ovala rummet att först när lille X slog mig så kände jag ingenting, jag tänkte inte på det. Men sen, I guess, så kom blåmärket efteråt. Och det där har ju fått många att dra paralleller till hans vildsinta nedskärningar, att först känner man ingenting, nu kommer blåmärkena, effekterna efteråt. Och sen har det också varit väldigt många så där före- och efterfoton, hur han såg ut före Doge när han kom till Vita huset, ung och oförstörd, och hur han såg ut nu när han lämnade. Han såg ju rätt trött ut alltså, när han stod bredvid Donald Trump. Det var inte bara blåtiran, utan det var också något... Det var en rätt utmattad blick, och han var blek och såg... han såg sliten ut.
Mm.
Så att blåtiran och ketaminet och urinblåseproblemen, som New York Times också skrev om, det där blev väl bestående intryck av Musks allra sista vecka på jobbet. Det blev på något sätt en del av avtackningen, eller rapporteringen kring avtackningen.
Mm.
Sen undrar jag väldigt mycket, Roger. Elon Musk fick ju en guldnyckel av Trump. Går den verkligen till Vita huset?
Nej, det tror jag inte. Men man vet ju aldrig. Nej, men det där är ju precis som man brukar få nycklarna till staden och sådär. Det där var ju en fin present då från Donald Trump. Det var där jag igen fick såna avtackningsvibbar och kom ihåg alla radioapparater jag fått när jag blivit utlasad från Sveriges Radio, när jag skulle lyssna på mina kollegor. Jag återvänder till utlasningarna från Sveriges Radio gång på gång i de här sammanhangen.
Spår, men det, hos dig, det, Roger.
Det är det som väcks hos mig. Nej, men den här presenten, det där var någonting som den första som ska ha fått en sån här nyckel enligt de som undersökte här, det var Benjamin Netanyahu faktiskt. September 2020 ska han fått en sån, och då skulle det också det betyda att man var välkommen tillbaka.
Mm-hmm.
Men sen ska det ha, ingen vet hur många sådana här som delats ut, men de finns, det ska finnas att köpa på nätet på eBay för upp till $7,950 har man kommit fram till. Så det verkar som att en del av dem som fått...
Alltså 80 000 svenska kronor.
Ja, det är dyra nycklar. Lite mindre nu eftersom vi har mycket bättre kurs.
Ja, okay. Men dyrt i alla fall.
Dyrt
särskilt
fall,
om de inte funkar.
Ja, verkligen. Ja.
jag skulle säga att det antyder att de inte funkar, kanske att man säljer dem på eBay eller får lov att göra det. Jag tycker det är det viktigaste beviset. Men däremot kan man då köpa T-tröjan som Elon Musk hade på sig. Doge Father hade han ju på sig under sin kavaj.
Ja.
Sådana liknande finns att köpa på nätet för en betydligt billigare peng.
Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Jag undrar också en sak till bara om den här guldnyckeln då. Förutom att den är dyr och inte verkar funka, så undrar jag, är den en symbol för att Elon Musk kommer komma tillbaka till amerikansk politik?
Just nu är ju det lite svårt att tro att han skulle komma tillbaka. Musk själv har ju sagt att han kallar Doge för en livsstil och en religion. Han har jämfört med buddhismen och sagt att bara för att Buddha inte finns längre så är inte buddhismen död. Så att bara för att Elon Musk försvinner så försvinner inte Doge och dogismen. Så att ambitionerna är ju att fortsätta skära ner på massor av federala utgifter och fortsätta i Elon Musks anda. Så att på så sätt... kanske det fortsätter, och Elon Musk kommer säkert fortsätta åtminstone försöka påverka politiken. Han har ju nära kontakt med Donald Trump, och han har gjort klart senaste dagarna att han har mycket åsikter när han har twittrat jättekritiskt om budgeten.
Mm.
Men frågan är ju om någon lyssnar längre. Lyssnar Donald Trump fortfarande på Elon Musk, och lyssnar republikanerna i kongressen? Det är väl allt mer tveksamt, så att... just nu känns det som att Elon Musk lämnar inte bara ovala rummet utan lämnar Washington. Men vem vet vad han har i kikan längre fram.
Mm. Hörrni, tack för att ni var med, Gina Lindberg. Roger Wilson, krya på dig nu. Anna Roxvall var producent, och ni som tror att vi inte är tillbaka på fredag bara för att det är röd dag och nationaldag, ni tror fel, vi är tillbaka då. Jag heter Sara Stenholm. Hej då!
En nationaldag är det nu. Och här är en hyllning från en amerikan som lärde sig älska det svenska. Mm. Värmeland, du sköna. Stan Getz från 1951, när han just kommit till Sverige och också förälskat sig i Monica Silversköld. 1991, just denna dag den 6 juni, så gick Stan Getz ur tiden.
Andakterna denna vecka innan pingst har anden i fokus. Du hör den tidigare ärkebiskopen K.G. Hammar och idag är rubriken Andens rike och frukter.
Anden ser vi inte lika lite som vi kan se vinden. Ande, anden, andedräkten och vind är samma ord på hebreiska. Det handlar inte bara om något som är osynligt, utan också okontrollerbart, bortom vår kontroll. Vad vi kan göra är att släppa av på vårt magnifika kontrollbehov, slappna av och öppna våra sinnen så att vi blir förbehållslösa mottagare. Då upptäcker vi att även det vi inte ser lämnar spår både runt omkring oss och inom oss. Anders Frostenson har skrivit en enkelhetens psalm om detta sambund. Vinden ser vi inte, men dess röst vi hör, viska eller brusa som en mäktig kör. Anden ser vi inte, men vi hör dens röst, tala i vårt hjärta ord av ljus och tröst. Vinden ser vi inte, men vi ser dess spår. Vågen rörs och gräset böjs där vinden går. Anden ser vi inte, men i andens vind blir vår rädsla borta, strömmar glädjen in. Långt innan Jesu tal om Guds rike blev hörbart genom evangelierna, så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingarna i Galatien, i det inre av nuvarande Turkiet, om andens frukter på ett sätt som får oss att anta att han hört muntliga berättelser om Jesus, där denne i det som senare presenterades som bergspredikan i Matteus evangeliet. Det är på 80-talet, medan Paulus skriver på 50-talet, säger att av frukten känner man trädet. Guds rike är inte där man pratar de rätta orden, utan där frukten, handlingarna, återspeglar Gud. Paulus beskriver andens rike så här: andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Anden ser vi inte, men i andens vind blir vår rädsla borta, strömmar glädjen in. Andens frukter säger oss att anden är närvarande. Oberoende av läpparnas bekännelse så talar andens frukter om andens, det vill säga Guds, närvaro i en människas liv. Att kärlek finns i människors liv över hela världen är det starkaste gudsbeviset som finns, menade den katolske teologen Karl Rahner. Han hade läst Paulus i Galaterbrevet, Den första av andens frukter är just kärleken. Om vi vågar betrakta alla det följande av andens frukter som utflöde av kärleken, så tror jag vi anar sambandet mellan Gud och kärlek på det sätt som första Johannesbrevet beskriver det. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud i honom, henne. Den som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Tänk vilken bredsida mot all så kallad kristen förkunnelse som sprider svavel och helvete kring sig. Den som inte älskar känner inte Gud. Kan det stå tydligare? Andens, kärlekens gudsvind som blåser överallt och i alla människors liv, vilken tröst! Vi bör alltså inte i första hand söka samband och samarbete med verbala bekännare, utan med alla dem, oberoende av bekännelse, som vill verka i kärlekens anda. En kärlek som sanningen kräver ska omfatta allt levande, också allt icke-mänskligt liv, som tillsammans med oss människor har hemortsrätt i Guds skapelse. Glädje som kärlekens första signalsubstans. Har du sett någon som älskar som är en surpuppa och glädjedödare? Och frid, fred, det hebreiska shalom, andens och kärlekens rike byggs med fredliga medel, med icke-våldets kraft att förändra, med tålamodet hos den som inte kräver snabba resultat som bara våld kan leverera, utan förstår att växande tar tid, att vänlighet, godhet och trofasthet är kärlekens och därmed andens självklara syskon. Och så kanske den viktigaste följdfrukten av kärleken som andens primära frukt, ödmjukheten. Och här betyder ödmjukhet frihet från självhävdelsebehov, öppenhet och beredskap att ta emot som marken tar emot sol och regn för växandets skull. Låt oss be. Kom heliga ande med din stormvind. Överraska oss i det trygga och invanda livet. Kom heliga ande med din kärleksbris. Blås bort orons och misstrons tankar. Kom heliga ande med din energi. Väck i oss en hunger efter sanning och rättfärdighet. Amen. Ta emot välsignelse. Må Guds goda ande andas genom dig liv och ljus. Må du andas frid. Må du andas glädje. Må du andas vishet. Må du andas kärlek. Amen.
Du har hört andakten i P1 med tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Musiken är Dans i de saligas ängder ur Orpheus och Eurydike av Gluck. Här med Gunilla Bar och Svenska Kammarensemblen. Producent är jag som heter Marianne Greip, och det här var en repris från 2024.
Och kvart i sex denna fredag morgon så hör vi mer från KG Hammar. Då talar han kring pingsten och anden som står för det okontrollerbara och kanske överväldigande i vår gudsbild. Vi ska få nyheter nu. Klockan är 2.
Flera FN-experter uppmanar Iran att släppa den fängslade svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali som drabbades av en hjärtinfarkt i maj. I ett pressmeddelande som Dagens Nyheter rapporterar om skriver FN-experterna också att de påmint Iran om att behandla Djalali på ett sätt som inte bryter mot mänskliga rättigheter. Djalali greps 2016 och har dömts till döden för spioneri, anklagelser som han nekar till. I Ukraina uppges det brinna på flera håll i Kiev efter att ryska drönare attackerat huvudstaden, det rapporterar Reuters och hänvisar till vittnesuppgifter och militärledningen i stan. Hur stora skadorna är undersöks fortfarande, men drönarna ska bland annat ha träffat ett bostadshus som börjat brinna i östra delen av Kiev och det ska också brinna i en byggnad i västra Kiev. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger att han är extremt nöjd med gårdagens möte med USAs president Trump. Mötet var det första mellan de båda ledarna och ska enligt Merz ha handlat mycket om handel och tullar. I intervjuer i amerikanska medier efter mötet har Merz sagt att tullarna hotar Tysklands ekonomi och att man försöker få ner dem. Här i Sverige fick ett 50-tal personer sina mobiler stulna under en konsert på Sweden Rock i onsdags. Thomas Johansson är presstalesperson hos polisen.
Efter konserten så hittade vi då en stor mängd mobilfodral på marken framför scenen. Och det gör ju att vi tror att man har helt enkelt plockat till sig mobiltelefoner i publikhavet framför scenen. Man har omedelbart tagit av fodralen från telefonen och kastat dem på marken.
Sa Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen. Ekots nyheter klockan 2. I studion Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Pension, men också ålderism, det ägnar vi oss åt nu. I sällskap med plånboken.
Att tvingas gå i pension för tidigt kan bli dyrt.
Alltså det är ju 1000 lappar varje månad och det är klart att det är ju skillnad.
Många diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av ålder. Köpa ett begagnat tält, är det smart? Eller bör man satsa på ett nytt? Vi ska prata om hur man kan spara pengar när man köper friluftsutrustning. Det här är Plånboken och jag som är med er heter Anna Berg. Vi förväntas jobba allt längre. Från och med nästa år kommer riktåldern för att gå i pension höjas till 67 år. Men det är inte alla som kan välja när de ska pensionera sig. Många äldre vittnar om hur de väljs bort på arbetsmarknaden och har svårt att få nya jobb på grund av sin ålder. Och att de därför behöver gå i pension mot sin vilja.
Att jag inte ens har kommit på intervju, då har jag tänkt så här att de tycker jag är för gammal helt enkelt.
Jag har skickat in hur mycket ansökningar som helst sen mitt uppdrag tog slut och det händer ingenting.
Jag är inte färdig med arbetslivet. Jag känner mig inte på något vis liksom redo att bara gå hemma.
Jonas Hultenheim, Eva Ståhl Elmberg och Dan Mikkele har alla passerat 60. De har långa karriärer bakom sig, de har haft kvalificerade tjänster, bra löner och har välfyllda CV:n inom respektive område. Men de har något mer gemensamt. Erfarenheten av att försöka få nytt jobb, men att gång på gång bli bortvald.
Jag är ändå nöjd med det CV:et jag har, för den berättar ändå vem jag är och vad jag har gjort. Och jag har ju en ganska lång erfarenhet.
Jonas Hultenheim har jobbat med ledarskap i olika chefsroller i 35 år när hans dåvarande arbetsplats går igenom en stor omorganisering. Plötsligt, 59 år gammal, behöver han hitta ett nytt jobb.
Ja, men jag kände bara liksom att det har rullat på i mitt liv. Så jag bara tänkte att här kommer ju säkert någon ringa och fråga om jag inte vill börja där och där istället. Men det hände ju inte.
Så istället börjar han aktivt söka jobb via LinkedIn, genom sitt kontaktnät och jobbannonser. Han söker olika typer av tjänster inom ledarskap och i flera städer. Malmö, Växjö, Kalmar.
Jag har hela tiden tänkt positivt, det här löser sig.
Men efter ett tag börjar Jonas inse att det kanske inte kommer bli så som han tänkt sig.
Nej, men det var nog efter jag hade sökt kanske en 50 jobb. Där jag var väldigt kvalificerad för att få de jobben. Då kan man ju känna att, ja, vad kan det handla om förutom att jag är lite äldre?
Jag är 63 och jag är uppsagd på grund av arbetsbrist.
Eva Ståhl Elmberg är konsult bland annat inom fordonsindustrin.
Om inte någonting händer, alltså att jag, det dyker upp ett uppdrag. Annars är det så att jag inleder min semester med att bli arbetslös.
Hon har sökt nytt jobb sedan i vintras när beskedet om uppsägning kom och skickat in en mängd ansökningar.
Normalt sett så blir man ju åtminstone uttagen kanske för en intervju. Jag har varit helt tyst.
Eva säger att konkurrensen om konsulttjänster just nu är ovanligt hård för alla. Men hon har också tidigare erfarenheter av att just ålder spelat roll i rekryteringsprocesser. Då var hon 49 år, hade just blivit arbetslös och var på jakt efter ett nytt jobb.
Alltså jag fick massa respons på mina ansökningar, kom på intervjuer. Sen tar ju det här med att nå fram till ett nytt jobb, det tar ju tid. Men jag var med i matchen, jag var bland de utvalda så att säga. Men sen så i april 2012, då fyllde jag 50. Och som över en natt så var jag inte längre med. Jag kom inte på intervjuer, jag hörde ingenting. Och det var så konstigt.
Klockan 5 varje vardagmorgon ringer väckarklockan hemma hos Dan Mikkele i villan i Malmö. Då går han upp för att äta frukost med sin fru innan hon åker till jobbet. Och han själv stannar kvar hemma i huset. Dan är 65 år och blev uppsagd i början av förra året i samband med nedskärningar hos arbetsgivaren. Och sedan dess har han aktivt sökt jobb.
Snällt sagt så är ungefär 40% av ansökningarna hör man aldrig av igen. Inte ens gång det här automatiska svaret, nej tack, vi har gått vidare med någon annan. Ghostning är väldigt ofta förekommande.
Förutom jobbsökandet leder Dan digitala möten för arbetssökande, där de ger varandra råd och stöttar varandra. Han spenderar också tid i växthuset där han odlar tomater och andra grönsaker för att fylla på med energi. Att det skulle bli tufft att hitta en ny tjänst var han beredd på. Och han har också tidigare erfarenheter av att väljas bort på grund av sin ålder. Som när han gick på en arbetsintervju och fick en oväntad kommentar av företagets chef.
Och så säger chefen precis som jag ska gå. Ja, enda anledningen till att vi kallade dig till intervjuet, jag ville säga varför en sån gammal som du sa ut ett jobb hos mig.
Hur reagerade du på det?
Jag gick.
Att ålder kan vara en anledning till att personer väljs bort i rekryteringsprocesser bekräftas av en uppmärksammad studie från Linnéuniversitetet och Umeå universitet från 2017. Författarna till rapporten skickade över 6000 fiktiva jobbansökningar till utannonserade tjänster. Och chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare visade sig falla kraftigt redan i 40-årsåldern. För att minska ytterligare ju äldre den sökande uppgav sig för att vara. För personer i 65-årsåldern var sannolikheten att bli kontaktad närmast obefintlig. För Dan, som fyller 66 i augusti, återstår det nu bara några månader innan han kommer lämna arbetsmarknaden och gå i pension, om han inte lyckats få något jobb innan dess. Vid 66 år upphör rätten till A-kassa och andra trygghetssystem för arbetssökande, och Dan blir istället tvungen att leva på en pension som dessutom blir lägre än vad han planerat för.
En av de jobbiga sakerna är ju att du inte har något val. Att det är inte så att säga du själv som säger att nu är jag färdig med det här. Nu vill jag gå på pension.
Jonas Hultenheim, som blev arbetslös som 59-åring, har idag hunnit fylla 61. Förra året bestämde han sig för att börja ta ut tjänstepension.
Nu får det räcka liksom. Nu vill jag inte hålla på så här länge.
Och den tidiga pensionen kommer att få stora ekonomiska konsekvenser, även för Jonas som varit högt avlönad och har en god ekonomi i grunden.
Att vi inom en 3-årsperiod, 4-årsperiod måste kanske hitta någonting annat och bo i sådär.
Eva Ståhl Elmberg fortsätter söka jobb, men hon har också börjat fundera på vad som kommer hända om hon kommer behöva gå tidigare i pension.
Om jag då inte får ett nytt jobb så är det ju det som är, ja, det är väl den enda utvägen. Jag kan inte se någon annan utväg. Jag är inte riktigt där än, men det mal ju i huvudet, så kan jag säga. Det är ju någonting som, jag ska ju villigt erkänna det, jag har ju liksom en oro i kroppen, det kan jag ju säga. Vi pratar ju många